Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Då är det ett sant nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka till Birros Sportpodd. En podd som jag sköter ihop med oddsbaren.com. Och den här podden sponsras från och med idag detta avsnitt av bethard.com, som ju är en gigant inom bettingbranschen med ett mycket brett utbud kring väldigt många olika sporter. Höga odds på de stora fotbollsligorna och dessutom oftast marknadshögst på tennis, fattar ni eller? Så i och med det här samarbetet så har bethard.com gett oss på Oddsbaren en superexklusiv välkomstbonus på typ 200%. Och den bonusen kommer man åt om man går in på oddsbaren.com och sen klickar sig vidare till Bethard och så registrerar man ett konto. Sätter man exempelvis in 500 spänn så får man 1500 kronor att spela för. Till väldigt förmånliga omsättningskrav dessutom. Så ett stort tack till bethard.com för att ni är med och gör den här podden, Birro Sportpodd, verklig och möjlig. Stort tack för det. Och stort tack också till den här veckans gäst som är... Ja, jag vet inte hur jag ska presentera honom. Men alltså, Robert Perlskog heter han. En form av... mega känd doldis kan man kalla honom det. Han har varit med i 37 år som sportjournalist. Startade på Sveriges Radio under Tommy Engstrand och Lennart Hylands tid, fattar ni eller? Och byggde sig ett namn och ett renommé redan då. Gjorde sin sista tjänst på Sveriges Radio 1990 under fotbolls-VM och gick därefter över. Och blev den första kontrakterade journalisten på TV4. Och var alltså med och startade inte bara sporten på TV4 när TV4 drog igång 91, utan startade hela TV-kanalen TV4. Sen dess har han gjort sig ett stort namn. De hade ju bland annat Serie A i början av 90-talet, TV4, med Pepe Eng som programledare, och så var det ju Robban Perlskog och Hasse Holmqvist och en del andra som åkte runt och sände matcherna. Och sen har han också just känt som en fantastisk kommentator ihop med Claes Hellgren när det gäller handboll. Och är dessutom, mitt första intryck av honom var när jag jobbade på Club Calcio och han en mörk kväll kom in och skulle kommentera en av kvällsmatcherna, och så gick han fram och sa han: du kan ju Rom, va? Ja, sa jag. Har du några sådana sköna halvsunkiga, för att inte säga helsunkiga, jazzhak som du kan tipsa om? Och jag har fått, och hade redan då fått, väldigt många förfrågningar från människor som undrade saker om Rom, vilket jag gladeligen hjälpte dem med eftersom jag älskar Rom. Men just sunkiga jazzhak och Rom hade jag aldrig varit med om innan. Och då väcktes ett litet intresse kring vem är den här gubben egentligen, förutom den rösten man alltid hör och har tagit del av som kommentator. Vem är Robert Perlskog? Jag vet inte om jag kom så mycket närmare, men att han är punkare från Rågsved, det gillar man ju. Att han är kompis med folk i Ebba Grön gillar man. Hans otroligt befriande inställning till media och kändiskap, eller för att inte säga hans, vad ska vi säga, inte alls otrevliga utan bara lite lätt distanserade äckel inför hela kändiskapsgrejen, är oerhört tilltalande för mig. Jag gillar honom. Jag tycker jättemycket om honom. Vi känner inte varandra speciellt väl, men Men efter den här timmen som han sjönk ner och satt med mig under podden här, så känns det som att man känner honom lite bättre. Jättekul att han ville komma hit. Han är ju extremt sparsmakad med intervjuer. Säger nej till det mesta. Så det var en stor glädje och en stor ära att han tackade ja till Biro Sportpodd. Så det gillar vi ju. Tack till er som lyssnar. Fortsätt göra det. Fortsätt höra av er. Fortsätt skicka mail på Marcus med c.biro@hotmail.com. Gå in på oddsparen.com. Tack till dem som sköter oddsparen. Och tack till er som lyssnar. Tack till Anton Avernäs som sköter och klipper och producerar och har sig. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Varsågoda, Robert Perskog. Forza Roma.
Välkommen då, Robert Perskog, till Biros Sportpodd. Hur är läget?
Det är bara bra. Ja. Det är vinter ute, men annars är det bra.
Ja, tack för att du ställer upp.
Ja, det är självklart.
Ja, nej, det är du.
Brukar du få nej?
Nej, jag har faktiskt inte fått någon nej än.
Nej, nej.
Men,
då vill inte jag vara sämre.
Nej. Vi går ju rakt på sak, som vi säger. VM-finalen 2006, 9 juli i Berlin. Fattar du det?
Ja, absolut.
Du var ju där.
Jag var där, kommenterade för TV4 med Jens Fjällström, min gode vän och kollega.
Ja.
Han uppmärksammade ju då den där skallen från Zidane på Materazzi.
Ja.
Och det var bra det. Det är bra att vara två. Jag hade ju ögonen på bollen, men han förstod vad som var på gång.
Ja.
Och det var ju den stora snackisen där.
Vet du, kommer du ihåg hur det var? För det var ju några minuter av förvirring där när, innan någon för det första visste vad som hade hänt. Det var massa spelare som var upprörda.
Ja.
Och sen så visades det i kam eller för tv då. Men hur, var det någon domare som hade sett när det hände också? För det fanns ju inga tv, man kunde gå tillbaka på och kolla.
Nej, alltså jag tror att en assisterande på den kanten hade ju sett vad som hände.
Ja, okej.
Okay. Och sen konfererade ju domarna, och det var ju inte mycket annat att göra än att visa rött på Sisu. Så han åkte ju ut.
Han gjorde ju det, ja.
Ja, det avgjorde väl sannolikt det hela, för som jag minns det då hade ju Frankrike visst momentum där i...
Frankrike var piggare,
ja.
Det var de i andra delen av, eller i förlängningen särskilt då. Det är ju inte det enda, det är ju stort därför att det var ju då Italien vann, helt enkelt.
Ja, ja, den där, det är ett av mina favoritminnen, alltså det, när jag tänker tillbaka på min karriär som faktiskt nu som etermediajournalist är 37 år, Marcus. 37 år. Jag började 1981 på Radiosporten.
Ja.
Som praktikant då, men blev ganska snabbt invävd i gänget. Det var ju bara liksom, det var ju bara legendarer som jobbade där. Jag hade ju Tom Engstrand som chef, och så var det Lars-Gunnar Björklund, Åke Strömmer och Bosse Gensel och Uffe Elving. Ja, du vet.
Men många stora kommentarer. Vi tar det lika med en gång innan vi då fortsätter på VM-finalen 06. Ja. Många av dem har ju, alltså radio är ju ett, det är väldigt många stora sportkommentatorer och andra sportjournalister uttaget som kommer från radio. Vad är det med radion? Vad var det med radion i början 80 som gjorde att det var så bra ställe att komma till? Liksom?
Jag tror att, ärligt, att det var kravbilden, någonting som senare i livet faktiskt sänkte mig. Jag fick ju prestationsångest så att det räckte och blev över. Alltså det var så höga krav, man kom inte undan med någonting.
För alla, även för dig som praktikant som kom.
Ja, ja, ja. Tom Engstrand sa ju liksom, han sa ju ifrån bara. Använder man klyschor fick man ju veta det dagen efter. Så han la inga fingrar emellan. Det är jag väldigt tacksam för idag, för att jag lärde mig yrket den hårda vägen. Och sen nivån då var ju, ja, det var ju stora journalistpriset för redaktionen där 84 efter Sarajevo, vad det var. Så det var ju en väldigt, väldigt hög nivå. Uh-huh. Och där ville man ju själv ligga.
Uh-huh.
Och så var det ju också så, om vi ska vara ärliga, att idag är ju utbudet jättestort.
Uh-huh.
Ville man jobba med tv och radio fanns det ju bara Sveriges Television och Sveriges Radio 1981. Det fanns ju ingenting annat.
Uh-huh.
Så därför var ju intagningsproven hårda. Och det första Engstrand gjorde var att skicka mig till talpedagogen. Jag har letat ungefär så här, för jag är i Stockholm här, så att jag pratar så här.
Och det funkade inte, tyckte han?
Nej, det tyckte han inte. Och det är jag också väldigt glad för jag lärde mig att använda rösten. Och det kan jag också sakna idag som gammal grinig jävla gubbe. Att, ja, att det låter ju ofta förjävligt alltså, i radio och tv.
Ja. På alla sätt eller på vilka sätt?
Nej, men mest tycker jag... Alltså, många är ju väldigt initierade och du är ju fotbollsnördig själv liksom.
Ja.
Många är nördiga, men jag kan ibland sakna det breda spektrat, liksom underhållningsaspekten plus hur man jobbar med rösten.
Ja.
Rösten är ju allt om man jobbar i etamedia.
Du menar att man, även om man kan saker, så måste man ha förmåga att kunna förmedla det på ett bra sätt, och det är inte alla som,
ja,
har det.
Nej, och språket. språket, där vederfors man ju stenhårt. Jag kommer ihåg någon gång jag sa att de svenska brottarna i Wroclaw visade vad skåpet skulle stå eller någonting sånt där, bara som telegramredaktör.
Ja.
Och fick en total utskällning dagen efter att Tommy Engström så här ska inte stås några jävla skåp på den här redaktionen. Alltså, så klyschorna bort bara.
Ja. Och då måste man ju lära sig, när man får undan klyschorna, det som händer då är ju att man måste hitta ett språk.
Ja.
Du får anstränga dig lite till för att hitta en annan beskrivning av var skåpet ska stå. Eller hur? Och då får man bara tänka själv liksom.
Ja, och sen fick jag ju rådet av Lennart Hyland när det gäller refererandet. Referera när du reser, när du åker tåg.
Sa han det?
Ja.
Jobbade du med honom med?
Ja, jag jobbade med Lennart Hyland också.
Fuck alltså. Hur var han då?
Han pratade så här och sa Roger, kallade han mig för.
Ja, det var inte så jävla nog.
Och så luktade han mysk.
Ja.
Men,
de bra dagarna, eller?
Ja, det är ju just. Ja, men alltså jag uppfattade aldrig, jag jobbade med honom en del, han jobbade på hemmaredaktionen mest då, då. Och han togs ju in så att säga som senior.
Ja.
Han var ju inte en reguljär medlem av redaktionen, men man använde hans kunskap och historiska bakgrund just i samband med OS och sånt.
Ja.
Så det är klart att vi hade ju några samtal där han berättade för mig hur man skulle läsa tipsrader och annat. Och det var ju bara spetsa öronen och lyssna. Ja. Någon större radioman har vi aldrig haft.
Nej.
Sven Gärring får ursäkta, men Lennart är den största vi har haft.
Ja. Alltså om man tar den bara då, nu, du är ju också då liksom inte senior än, men är ändå liksom uppe på någon krönen då, åldersmässigt. Ja, man kan man säga det utan att det blir...
Ja, men alltså jag är 62, det är inget konstigt med det.
Nej, ja, det är inte så jävla mycket i och för sig. Men det är krönen då, det är ju ett krön,
ja.
Kan vi säga. Det är många krön livet består, ja, alltså, men det är ett av dem.
Jag funderar varje år senaste tiden om jag ska fortsätta eller inte.
Varför det? Är det inte lika för att...
Nej, därför att det sliter och... Men nu har jag gått ner i tempo.
Ja.
Men vi kan komma tillbaka till det där med, det är ju inte någon hälsokur att vara radio- och tv-kommentator och ha 150-160 resdagar per år.
Men det är sundare liv nu ändå, eller?
Ja, det är skillnad.
Det sups mindre helt enkelt.
Det sups mindre, och det gäller ju inte bara etermediajournalister, det gäller sportjournalister generellt.
Ja.
Jag menar, träffar man Lars Grimlund från DN ute på en turnering, så går han med sådana här gåstavar och sånt.
Ja. Förr ska vi säga till de som inte var med då, men det var... Ja, under den här tiden när man kunde ringa in reportage, man kunde vara man kunde klara sig och alltså parta och referera eller skicka reportage, så gjorde folk det i hög utsträckning, kan man sammanfatta det så.
Ja,
eller fast en annan typ av kultur kring alkoholen då än vad det gör nu.
Jo, jag har ju varit på ganska många isvestiga turneringar i Moskva, och där var det ju snarare regeln undantag att tidningsjournalisterna turades om och lämna rapporter åt varann så att de skulle kunna festa varannan dag.
Ja, de körde det racet, ja.
Ja, men det var ju 80-tal, så det är preskriberat nu.
Ja.
Det är lite svårare radio och tv, men det finns ju historier om tv-journalister som när de skulle... Det var OS, tror jag, 1960 i Rom.
Ja.
Där personen i fråga, jag tänker inte nämna några namn, men blev så tankad på tåget ner. Man åkte ju tåg då rätt ofta.
Ja.
Så att i München då, när man ska välja så att säga vilken gren man ska ta söderöver,
ja,
så tog han fel gren och hamnade i Aten.
Ja, ja, det är ju förvisso en idrottsstad.
lite på flaskan.
Ja.
Och kom då för sent, så att enligt vad jag har fått höra av äldre kollegor, så första dagen från OS i Rom när tv sände, och det var inte så långa sändningar då, så låg det en stream liksom. Vi har tyvärr problem med ljudet.
Han var inte där.
Han
var på väg från Aten då.
Ja, precis.
Ja.
Men som sagt, det där har ju ändrats.
Ja. Men jag tänker på hur man handskas lite med jag tänker på Bosse Hansson till exempel, som är en lite äldre journalist som jag tycker liksom har skötts. Hans kvaliteter skulle man kunna ha använt även de sista 15 åren, men det känns som att han gjorde någonting, något felsteg, hängdes ut i tidningarna och sen så deklarerades han fullständigt oförmögen till allting och petades bort. Då tror jag är ganska trött på det. Varför kan man inte vara bättre på att ta hand om även om man är något äldre?
Jag tror att det ligger lite grann i den svenska mentaliteten. Det där är ju italienarna till exempel mycket bättre på.
Ja, det är riktigt, hörde ni.
Ja, men så är det ju. Alltså gamla... Jag kan berätta att jag har ju varit nere i Italien till exempel med Hasse Holmqvist. Han hade ju ingen jättekarriär i Cesena, men vi reste ju mycket på Serie A i början av 90-talet.
Just det, det minns man ju. Det satt man på föreningen och kollade på er.
Ja, det är klart ni gjorde.
Ja.
Men Hasse Holmqvist då med ett par säsonger i Cesena, Han gjorde ju mål på Milan bland annat, en match som Cesena faktiskt vann med 1-0.
Ja.
Det är väl ett av hans större ögonblick när det gäller klubbfotbollen. Men i alla fall, när vi åker runt då på arenorna där i början av 90-talet, så är han ju igenkänd överallt.
Ja.
Och de kommer och journalister pratar med honom och vill intervjua honom och så här, inte bortglöm.
Nej.
I Sverige glömmer vi gamla hjältar och idrottsmän väldigt, väldigt fort.
Ja.
Och jag har känslan när det gäller Bosse Hansson och Etermedia och sådär att det är lite samma sak, va?
Mm.
Han är före detta och nu är det ungdomen och det nya som gäller.
Mm.
Som om det alltid vore bättre. Säger jag då som är 62.
Men måste det vara en konflikt i det? Det är det jag undrar. Varför finns det inte... Det finns väl en tanke med fortskridande och hitta nya grejer, men ändå att det förankrar i någon form av historia. Och att man värnar om de som gått före. Det betyder ju inte att det nya liksom är... Det behöver inte vara någon konflikt i det.
Nej, jag håller med. Mm. Men vi är dåliga generellt i Sverige.
Vi är bedrövliga på
att ta vara på det som är... Med historia och bakgrund. Där har jag ju haft lite flyt då med mina chefer genom åren.
Ja.
Där man liksom har uppskattat mitt sätt att se saker i ett bredare perspektiv. Och gärna knyta an och sätta in det i ett perspektiv. Någonting som är väldigt bortglömt idag.
Ja. Men hur fan har du lyckats hålla det så tidlöst? Vi snackade om det lite innan när vi pratade när ingen annan hörde. Och jag tycker det är fascinerande med dig och din yrkesroll i det sammanhanget. För att du har liksom hållit det ajour och på topp, eller man ska säga då, under så lång tid. Mm. Och det har bara rullat på liksom.
Det har ju det.
Och ju mer tid man själv har varit inne i... Nu har jag liksom ingen gedigen sportjournalistutbildning som du har, men jag har varit inne och nosat på en del av de grejerna du har gjort och så. Och då får man en blick för hur jävla mycket det som kan hända som gör att man kan ramla av det där tåget som går. Men du har varit på det där tåget. Vad har du gjort som gör att du är kvar och får liksom toppjobb fortfarande, förutom att du är duktig såklart?
Ja.
Har du tänkt någonting på det där själv? För du måste ha sett folk komma och gå med liksom.
Ja, de har kommit och gått.
Ja.
Och sparkat snett ut till vänster och ner åt höger. Visst har det varit så. En nyckel kan vara, tror jag faktiskt, att efter mina 10 år där på Radiosporten,
ja,
som slutade med en krasch. Jag gick ju in i väggen och var oförmögen att jobba på ett halvår och fick äta lugnande medicin och allt möjligt. Jag fick ju total ångest. Det är en annan historia. Men där, efter det så lärde jag ju mig någonting genom terapi och genom att jobba med mig själv.
Mm.
Och en sak som jag lärde mig var: ett, känns det inte rätt, tacka nej. Mm. Jag har tackat nej till massor av uppdrag genom åren. Jag lade ner det där med karriären. Tommy Engstrand sa så här: Robban, du är fantastisk, du kan bli bäst av alla. Och det där tog jag ju med mig, det var ju helt idiotiskt. Det var bra sagt av honom, men det var dumt av mig att suga i med det som en jävla svamp.
Varför?
Ja, därför att han tyckte att jag hade energi och hade en bra röst. Och
men
bra
men varför var det dåligt att ta till sig det?
Därför att det satte ju upp ribban så jävla högt så att det knäckte mig själv. Mm. Jag överarbetade allting, förstår du? Man kan göra det också.
Men var det här under tiden på radion fortfarande?
Det var under tiden på radion, det här hände 89. Och det var bland det sista jag gjorde. Sen åkte jag på VM Italien 90.
För radion eller?
Ja, för radion. Och då ringde Steffo Törnqvist och Bengt Magnusson och ville värva mig till TV4 som skulle starta då.
Ja, fattar du det? För det här ska vi säga då, jag tror att de startade hösten 90 TV4.
Ja, stämmer.
Och då var du den första som de knöt an, va, till sporten?
Jag var den första, ja.
Den första sportjournalisten på TV4.
Ja.
Och då ska vi säga det att det är TV4 nu, det är ju ett väldigt speciellt hus. Det är väldigt mycket egon där.
Ja.
Kan man säga.
Ja, men
gäller, på gott och ont.
Ja, det gäller generellt i tv-branschen, tror jag.
Ja.
Och där blev det ju en konflikt för mig, förstår du. Därför att på Radiosporten var det ju öppna spjäll, va? Här ska inte stå några jävla skåp. Och jag kommer ihåg att efter OS 88 i
Seoul
och i Calgary.
Ja.
Mm, efter det OS-året så fick jag ju ett pris.
Ja.
Av Lars Gunnar Björklund, Åke Strömmer och Bosse Gentzel. Tänkte den juryn.
Oh, shit, ja. Alltså.
Fick jag pris som årets radiosportare 1988.
Ja.
Den har jag ju kvar såklart.
Ja, det är klart.
Det där alltså, det var ju bara att suga i sig. Men det satte ju också en enorm press på att hela tiden överträffa sig själv.
Kom det priset innan du sen kraschade då?
Ja,
var
det kom
det som
innan.
Tippade
ja.
In där?
89 så tippade jag över.
Men hur tänkte du då? För då gick du från radion. Hade du varit ledig ett tag och återhämtat dig då när du fick erbjudandet?
Ja, som jag sa så återhämtade jag mig och gjorde ju fotbolls-VM där 90.
Ja, just det. Men fortfarande för Sveriges Radio då?
Sveriges Radio.
Och sen så kommer då... Visste du vad som väntade? För det här var ju då... TV1 och TV2 fanns. TV3 tror jag hade startat 87, men det var ju en ren nöjeskanal med reklam. Ja. Liksom. Och TV4 skulle bli den stora nya. Mm. Ingen visste ju hur det skulle bli.
Ingen visste. Det var ju en jättechansning. Men jag kände ju lite grann då, de gamla rävarna var borta eller började försvinna från radiosporten. Jag hade lite problem, det har jag alltid haft med chefer. Eftersom jag har en stark vilja.
Ja. Är det för att du är punkare i grunden?
Ja, jag är från Rågsved och punkare. Ja, det stämmer ju.
Vi kommer komma tillbaka till det.
Ja, i alla fall. Så att jag har ju, och dessutom är det så att faktiskt att jag var nog rätt jävlig att samarbeta med. Eftersom jag hade så höga krav på mig själv så ställde jag krav också på omgivningen. Så det var ett bra läge att byta.
Ja.
Så jag bytte till TV4, men jag visste ju ingenting. Och ett tag var vi ju faktiskt nedlagda när Socialdemokraterna gav koncessionen för marksänd TV till TV3.
Ja just det var stökigt ett tag, ganska snabbt på.
Ja, i början av 90-talet, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Men då var vi faktiskt nedlagda under några veckor. Sen vann ju då borgarna valet överraskande.
Ja, hösten 91 tror
jag. Och Carl Bildt gav då tillbaka koncessionen till TV4.
Ja.
Men med det villkoret att vi skulle samarbeta med TV3 om reklamförsäljningen. För att han måste ju ge någonting till Stenbeck.
Ja, just det. Precis, för han hade fått det innan.
Ja, så det var ju, det var en riktig härva. Men jag kommer ihåg att Agneta Sjödin med flera satt i kafeterian nere på Storängsbotten där vi höll till och grät liksom. För vi var förlorade.
Ja, det var
kört. Det var
en kort karriär i TV.
Ja, det var en väldigt kort karriär. Men så hände det där med valet och som gammal punkare är man ju inte så glad åt borgare som du förstår. Men just då var jag ju rätt nöjd med det.
Ibland har de en del poänger som vi säger. Ja. Hur utvecklades det sportjournalistiken på TV4 då? För om man ser nu, du som har varit med så länge och kan se utvecklingen även på yrket. Nu är ju, det här är ju ett yrke där egentligen en sån som du då. Och det är där som du skiljer dig samtidigt som du har valt en egen väg och lyckats med den vägen. Du har hållit dig i bakgrunden.
Mm.
Alltså, och jag vet inte om det är med att du kom in under de här stora tunga gummarna som du har nämnt innan, att de lärde dig det. Men de var ju också samtidigt profilerade. Alltså nu har ju själva sportjournalisterna blivit stjärnor i någon mening de sista, vad det kan vara, 15-20 år. Hur ser du på den utvecklingen? För du har ju varit med om den från början liksom.
Ja, jag minns ju om vi återgår till Hasse Holmqvist, Kjesena proffset, att han gillade det sättet jag kommenterade fotboll på. Jag kommer ihåg att vi satt på San Siro och vi hade gjort Inter Sampdoria tror jag. Och så säger Hasse till mig, Robban du är jävligt bra, men du kommer aldrig bli folklig. Och det här var 1993.
Han hade en pejl på det redan.
Ja, och riktigt folklig har väl aldrig blivit. Jag har ju liksom tangerat det när jag har gjort handbollen. Där är jag uppe nu 34 mästerskap med maestro Claes Hellgren.
Ja.
Där har vi blivit lite folkliga. Men jag personligen har nog inte blivit så där folkkär som man tidigare blev. Det räckte ju med att visa näsan i röd kavaj i Sportspegeln så var man folklig på den tiden. Men det är ju inte riktigt så nu. Och det är kanske för att jag har hållit en skarp gräns när det gäller min personliga integritet. Jag har heller inte varit så mediakåt. Jag försöker fly kameran så ofta jag kan.
Ja.
Jag gillar inte att vara i kamera helt enkelt. Mitt jobb är att kommentera.
Ja. Men det tänkte jag på när jag såg nu handboll senast nu under våren. Eller vintern här.
Ja.
Då är det ju, jag menar, du är ju så otroligt förknippad med handboll som du säger upp med Claes Elfgren. Alla vet det. Man känner igen din röst. Jag vet folk som älskar handboll och som har fullständig koll. Liksom. Men som knappt kan sätta när du dyker upp i bild. Ja, där är han, ja. Och ändå har du varit med så jävla länge och ändå har du lyckats hålla den grejen. Men är det ett medvetet val eller har du önskat att du var mer Hagge Geigert? Liksom?
Nej, det har jag inte önskat. Och det är
ingen driv, jag har inte varit en drivkraft.
Nej. Och det finns så många, vet du, där ute som vill vara i kamera och som lever på det. Många, ett ganska bra exempel eller kanske dåligt exempel är ju att under de 37 år som jag har jobbat med det här så har jag ju varit på massor av möten, alltså utvärderingar.
Ja.
Och det gäller ju då på tv-sidan. Där älskar man ju att möta och äta kanelbullar och dricka kaffe.
Ja.
Aldrig någonsin har vi haft ett möte om kommentatorerna. Det handlar bara om studiopersonalen.
Aha,
det handlar om kläder, det handlar om körscheman, det handlar om utstrålning, det handlar om inslag.
Ja,
förstår du?
Ja.
Kommenteringen, när kommenteringen börjar från ett fotbolls-VM, då går studiopersonalen och studiogubbarna och dricker kaffe.
Ja.
Och det gäller även redaktörer och producenter. Då tar de paus.
Ja.
Så vad kommentatorerna sysslar med, det är ingen jävel som bryr sig om. Jag satt i djungeln, vet du, i Manaus.
Ja, VM i...
I Brasilien nu, 2014.
Ja.
Och England spelade, var det mot Italien?
Ja, det var en av de första matcherna där. Ja. Italien vann, det enda Italien vann i VM:et förut.
I alla fall så var det så att en gubbe nere på inneplanen segnade ju ner där, blev liggande.
Ja.
Och jag och Anders Andersson, som var min kollega då, vi började ju spekulera i vad fan det var som hade hänt. För han hade en sån här väst på sig, så vi tänkte att det var en fotograf.
Ja.
För de jobbar ju där nere.
Ja.
Och vi spekulerar ju allt mer, va? Och kom ju inte till rätta med det där. Och det var rätt allvarligt. Så att vi tänkte att det var någonting med hjärtat eller någonting sånt.
Ja.
Då kommer ett sms till mig. Inte från studion i Rio. Inte från hemmaredaktionen, utan från Emir Osman Begovic, som då är chef för Kanal 5 Sport.
Ja.
Det är den engelska fysion. Han har stukat foten. Och då har han fått det via kompisar i England som har tittat på engelsk tv. Och Emir är en så jävla bra människa, så han skickade det till mig i djungeln på sms. Men det kom inte från min redaktion hemma. Det kom inte från studion, för de var väl och fika antagligen.
Ja.
Så där sitter man ju som kommentator helt jävla utlämnad.
Och vet inte.
Fullständigt utlämnad. Ja. Hur fan skulle vi veta det?
Ja.
Och jag hade ju ögonen på bollen när det där hände. Eller det var efter ett mål i och för sig. Men jag hade bred blick. Ja. Jag såg inte vad som hände helt enkelt.
Nej.
Man kan inte se allt.
Nej.
Det visade sig att han hade helt enkelt brutit eller dragit fotleden. När han hoppade in i den här glädjen efter ett mål.
Ah, okay.
Så värre än så var det inte. Men det fick jag alltså från Emir. Bara som ett exempel på hur ensam man är som kommentator.
Vad utlämnade det läget?
Ja, det är det ensammaste jobbet i världen, brukar jag säga. Jag vet inte hur många gånger man har suttit på hotellrum på olika ställen i världen och funderat på om man har gjort bort sig fullständigt.
Men har du fortfarande den bristen på tillit till dig själv? Liksom?
Nej, det har jag inte. Men jag har haft.
Mm.
Och det är ensamt. När lamporna släcks där på stadion och man kommer tillbaka till hotellet, och ofta jobbar man ju ensam.
Mm.
Det är ju inte alltid man har expert med sig.
Mm.
Så sitter man där på hotellet, så väntar man att det ska ringa någon och berätta hur det var. Men det är ju aldrig någon som gör.
Men inte ens i produktion? Eller?
Nej, men nu har jag ju varit aktiv sedan 2012 på Twitter och sociala medier.
Ja.
Så då får man lite feedback därifrån.
Ja.
Men det kan ju också vara av som i matchen i Manaus, så fick jag, det första jag fick på Twitter var din lilla jävla pissefitta, stod det på notiserna.
Men
på Twitter.
Vilken typ av människa är du i det läget? Är du den som tar åt dig, blir förbannad, eller är du den som alltså, hur reagerar du på att människor är sån? Att det finns såna människor?
Nej, det gör ju lite ont. Det gör det. Jag kan ju inte säga att jag helt nonchalerar det. Men jag har ju slutat att under sändningar konsultera.
För det är en del som gör, kan vi säga.
Det kan jag lova dig.
Ja.
Och pratar vi Emir, så vet jag ju att han satt ju och följde fansforum när han var fotbollschef på TV4.
Ja.
Och det är väl gränsfall om man ska göra det. Liksom.
Ja.
Svenska fans bestämmer ganska mycket när det gäller kommentatorstillsättning och annat.
Ja, jag vet. Jag jobbade med italiensk fotboll under några år på
TV4.
Då vet jag att man ska inte ha för mycket öra lagd åt det hållet.
Nej, det är väl de mest hardcore fans som jag vet, alltså de italienska.
Ja, och det finns en del vissa klubbar där som är extremare än andra, men så är det ju.
Jag kan berätta att jag gjorde en Milan-match som de torskade faktiskt. En match som de borde ha vunnit, men de torskade, jag tror det var första matchen för säsongen eller någonting, på bortaplan.
Ja.
Och då var jag lite kritisk mot Milans spel. Då var det någon som ringde till min brorson och ville ha telefonnumret till mig.
Nej fan.
Ja, och då sa han att Jag är med Robban här i Milano, men jag har tappat bort hans telefonnummer. Men brorsonen var ju kall, han sa ju bara, nej men jag har inte det numret. Mm. Då blev det tyst ett tag och så skrek personen som ringde: hur känns det att vara släkt med en bög? Skrek
han. Det var det värsta han kunde komma på.
Nej, han kunde inte komma på någon här.
Fan vad bra. Då får du ofta sådana där jävla
möter. Nej, tack och lov inte. Oftast är människor rätt okej. Okay. Och jag, är det konstruktiv kritik, då svarar jag alltid. Mm. Då tar jag en diskussion. Men ligger det på den nivån, då blockar jag bara. Då struntar jag ju svar.
För ni var ju bland de första då i Sverige där som hade Serie A där i början av 90-talet. Det var ju Pepe Eng satt i studion, va?
Ja.
Och så var det du och Hasse Holmqvist som var ute och
Calcio körde. Italia hette det.
Ja. Ja, och så körde ni matcher. Och sen så gick det till TV3 och sen så gick det tillbaka till TV4 och allt sånt där och så. Mm. Jag tyckte ögonen lyste upp lite när vi nämnde Italien. Vår första kontakt, jag jobbade på TV4 då, du kommenterade. Så man såg det ibland vissa kvällar, kom inte så hej och så. Mm. Och sen hörde du då vid några tillfällen när du ville ha tips på mystiska jazzklubbar i Rom.
Ja,
det gillar man ju.
Stämmer.
Och då fick man upp en ögonen för den andra sidan av vad du håller på med, och det gillar man ju. Hur mycket av, du vet, mörka jazzklubbar är det med Robert Perlskog just nu?
Ja, där började väl egentligen när jag tågluffade på 70-talet.
Ja.
Och började springa på jazzklubbar och röka Gauloise när jag var i Paris.
Ja.
Och det finns.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det är ju liksom 13 på dussinet av sådana där källare, och det är hur bra musiker som helst.
Ja.
Så jazzintresset finns, men alltså mitt musikintresse är ju jättebrett.
Men det är inte bara jazz. Vi ska säga det, jag sitter ju också här med en singel som du gav ut. Men det fantastiska bandnamnet var då Opel Rekord, va?
Ja, det var våran turnébil.
Ja. Och sen är det då en vinylsingel från 80 här. Vad ska man säga, du kallade dig själv för skramlig, vad var det?
Progrock. Eller progpunk menar jag. Ja. Progpunk.
Är du född då också?
Ja.
Och kompis med Ebba Grön?
Ja, jag var på jag har varit på kräftskiv hos Fjodor i Helvi.
Ja.
Och jag har varit på 50-årskalas med Gurra Ljungstedt.
Ja. Medlemmar i Ebba Grön, ska vi säga, för er som inte...
Ja, bas och trummor.
Ja.
Och jag såg ju den här serien om punken som SVT hade, och det jag gillade första avsnittet väldigt mycket, eftersom det bara var bara Rågsved.
Ja.
Jag slogs också av hur jävla bra Fjodor var.
Ja.
Vilket ursinne och vilken röst. Ja. Hur bra han sjöng.
Ja.
Han har ju alltid hållit en, precis som jag då, i sportjournalistiken, inte sökt rampljuset, utan han vill inte han bli någon jävla popstjärna.
Nej, men alltså egentligen var det ju han som såg till att en av de stora anledningarna, det fanns säkert fler såklart, men att de splittrades när de splittrades. Mm. För han ville inte, när det började bli för mycket popstjärnegrej och Thåström var på väg att vilja bli det i mångt och mycket av den där, så då ville han hoppa av. Han ville inte köra det.
Men vet du, jag kan känna igen mig i det där.
Mm.
Det är många gånger jag har tänkt liksom, ska jag verkligen hålla på med det här, för att det sliter så mycket. Reser man och bor på hotell 150-160 dagar om året, så når man till slut en gräns där man längtar efter att komma hem.
Ja.
Faktiskt. Nu har jag köpt en liten sportstuga på ett skär i Småland.
Ja.
Och där har jag suttit och bloggat nu och trivs väldigt bra med det. Så det är någonting som jag ser framgent att jag skulle kunna kanske försöka mig på att skriva. Där ligger du långt före spåret.
Ja, men det betyder att jag gör det i någon mening. Vi ska säga det till de som inte har upptäckt det. Att upptäckt ditt skrivande. Du skriver så jävla bra.
Tack.
Ja, men det säger jag inte bara för att du är, det säger jag för att det är sant. Och det har jag sagt till dig innan också.
Ja, du har hört av dig.
Ja, och det är för, alltså det är för det, man är, jag tror att många har fördomar om. Alltså, vi är ju väldigt snabba även både på att glömma våra hjältar, men också väldigt snabba på att nischa folk. Vi vill ha dem där de är och vad de gör.
Plus, känns tryggt.
Ja, exakt. Ja. Och så ska man söka sig utanför det, blir folk förvirrade. Liksom. Men du skriver ju och du skriver väl. Hur stor lust och hur stor passion är det i ditt livskrivande, skulle du säga?
Ja, det har ju varit undanträngt eftersom jag har jobbat med rösten. Så är det ju. Men jag har ju hela tiden närt någon sorts dröm, och det är jag ju inte särskilt originell eller ensam om. Om att få uttrycka mig genom skrivande. Och jag prövar mig fram nu, förstår du, lite försiktigt. Jag har ju en blogg som heter Fysisk Graffiti.
Ja.
Fysiskgraffiti.se. Det är bara att gå in där och läsa. Där har jag skrivit om mina första år på radio, mina första år på TV4 och så vidare.
Ja.
Och om saker som jag tycker om, som öar till exempel, och musik.
Ja.
Det kanske blir mer musik framöver.
Ja.
Jag spelade mitt första band, det hette Big Head Hunters.
Ja.
Och vi spelade covers och höll till i ett garage i Rågsved. Jag var 12 år. Det var så det började.
Fan, det är ungt.
Ja. Och nej, men jag är ju klassisk skolad gitarrist också. Så jag spelade kommunala musikskolans orkester på Skansen, kommer jag ihåg.
Du var nästan för duktig för punken, som man kan säga då.
Ja. Jag hade inte Fjodors ursinne.
Nej.
Så att någon riktigt bra punkare blev jag inte.
Nej.
Men jag tyckte om att vara i den miljön liksom.
Ja.
Ultrahuset. Och,
du var med under Oasen-tiden?
Ja, det var jag. Vi spelade där faktiskt Opel Rekord under ockupationen av Oasen.
Ja.
Och Ebba Grön spelade i källaren på ett kollektiv som jag hängde med i Svedmyra. Det är där bilden är tagen förresten.
Ja.
På Opel Rekord.
Ja.
De flesta av medlemmarna bodde där.
Ja.
Jag bodde i Midsommarkransen då, men jag hängde ju där jämt.
Vi ska säga att vi kommer lägga upp en bild om inte annat på skivan här.
Där står jag med
sportkollsidan.
Ja,
där är det.
Ja.
I mitten naturligtvis, ska vi säga till dem, ja, som trots allt.
Det var Karin som sjöng,
ja,
i Opel Rekord för det mesta.
Ja.
Och där är hon hög. Aftonbladet.
Ja, är det han? Ja.
Ja.
Med två öar.
Ja.
Shit.
Han skrev ju alla de här låtarna som är på den där EP-skivan.
Ja.
Men vi spelar mycket blues och sånt. Jag är skolad i bluesen. Jag har en gammal sån där Gibson 335 som jag spelar på.
För det sa du ju också någon gång innan, att rockstjärna vill man ju bli, och det drömmer man ju fortfarande om. Eller?
Ja, jag tror fortfarande att jag ska bli musiker.
Ja,
vid 62 års ålder.
Ja.
Och jag trodde ju länge, jag sysslade ju med dramatik när jag växte upp, och även på gymnasiet. Alla de snygga tjejerna var ju dramagruppen.
Ja, det är
så
riktigt.
Där hängde ju jag.
Ja.
Och gick på alla generalrepetitioner på Dramaten, så jag trodde ju att jag skulle bli skådespelare.
Ja, den drömmen också.
Ja, livet ville ju annorlunda.
Ja, fast det är inte så överdrivet mycket annorlunda. Det är ju en form av uppträdande och spel och röster och språk.
Ja, och det du gör adrenalin på slag,
ja,
och anspänning.
Hur mycket av den är kickarna?
Ja, det är ju jättekick.
Ja.
Vi börjar ju prata om VM-finalen 2006, det är ett av mina häftigaste minnen som, ja, sportjournalist.
Det kan ju ingen
ta ifrån mig. Jag var där, jag kommenterade för svensk TV. Det var en final i VM, det största som finns inom idrott.
Ja.
Finns inget större.
Och du såg på plats när Fabio Grosso slog in sista straffen.
Ja.
Man blir både glad och arg samtidigt. Alltså, man skulle vara där, ja. Men man blir ju helt fattig. Men kan du njuta av det? Du verkar kunna det nu.
Ja, nu kan jag det. Ja. Nu kan jag det.
För annars är det helt meningslöst. Det är ju det som är grejen. Om man är lagd åt det hållet.
Nu låter du som min terapeut, men okay.
Jo, men vad fan, jag behöver ju hjälp med liksom. Så att jag försöker ju köra det racet också. Det är ju jättesvårt att vila i framgång. Det är helt omöjligt.
Nej, jag vet inte hur många gånger det har varit så att man har presterat. Det har varit SM-finaler i ishockey, och sen så Sen går ju ridån ner liksom. När resten av gänget går ut och äter någon sorts middag eller någonting, då går jag till hotellet och sover, för då är jag helt slut.
Ja.
Men det där, det har ju blivit bättre. Det är långsamt bättre. Jag kan gå på låg energi och ändå känna mig säker i att jag kan det här.
Ja.
Jag behöver liksom inte överarbeta.
Men vi älskar du all sport, eller har du fått, men när du tar handbollen till exempel, som du gör då liksom ihop med Claes Helgen nu sen länge?
Sen 95.
Shit, är det så länge?
Mm. Började i Akureyri på Island.
Fuck, alltså den gamla hejmålvakten kan vi säga.
Ja, just det.
Han är göteborgare från början.
Ja, Granoliers och alla möjliga.
Är ni vänner?
Över 200 landskamper.
Har ni en strikt yrkesmässig relation, eller är ni vänner med?
Nej, vi är vänner. Det har blivit så.
Ja.
Om man sitter i en bil och åker genom ungerska landsbygden när alla lampor är släckta och man inte vet var man är och hamnar vid gränsen till Rumänien.
Ja.
På det
stället
som heter Bekkershaba, då är han grym att ha med.
Ja, för att, vadå?
För att, jag vet ju, jag har ju rest med kollegor i andra sammanhang när man har kört fel och sånt.
Ja.
Då är det ju total kaos liksom.
Ja.
Men Claes är alltid lugn.
Ja, okej. Okay. Är du den som hetsar upp dig då i läget?
Nej, inte nu längre.
Och funderar på, skjuter de folk i den här gränsen? Eller du, inte, du hamnar inte det?
Nej, alltså rädd är jag aldrig längre. Eller det har jag nog aldrig någonsin varit. Du vet, när jag var 17 år lyftade jag liksom över hela Europa. Det gjorde man ju då. Jag lyftade ju till Paris och gick på jazzklubbar och sånt. Så att jag, nej, rädd har jag aldrig varit faktiskt. Men Claes är ju bra för att han alltid har en positiv grundsyn.
Ja, har du inte det eller? Du är ju inte poeten i den nämligen. Det är svart. Ja. Har du den där svarta?
Ja, jag har det där svarta tyvärr.
Hur mycket stiger den floden? Liksom, hur hög kan den bli innan du... Har du koll på den eller kan den ta över ibland?
Den kan ta över. Mm.
Vad händer då med dig?
Då blir jag ju handlingsförlamad och passiv och deprimerad.
Mm.
Ja, men jag äter ju liksom citalopram och sånt för att... För att hantera en depression som är klinisk. Jag kan inte göra någonting åt det. Det finns ett mörker och en svärta.
För det märker man ju det du skriver. Mm. Och jag tror att det är en anledning till att du känner ett behov av att skriva också. För att du kanaliserar en del av det mörkret där. Det blir lättare när man har formulerat sig.
Ja, det är svårt när man gör en handbollsmatch faktiskt.
Ja, fast det är en annan typ av kick med. Man kan rusa till i och för sig om man mår dåligt.
Ja, ja, ja.
Du rensar ju huvudet säkert och kunna kommentera en vad det
klokt
kan vara.
Ja, men så är det ju. Att den där kicken är väldigt svår att leva utan. När mitt första kontrakt med Viasat gick ut här förra året,
ja,
så var ju planen att jag skulle sluta.
Mm.
Att jag skulle lägga ner. Men det var fortfarande så roligt att jobba med Claes.
Förstår du vad jag säger? Det som var?
Ja.
Okay.
Det var fortfarande så roligt att jobba med Claes och göra med handbollsmästerskapen.
Ja.
Nu har jag ju precis avslutat ett liksom, i Kroatien och det är sån glädje varje gång. Så jag kände att nej, jag får svårt att leva utan den kicken. Om Claes orkar två år till, så kör jag två år till.
Så har du till honom också?
Ja, jag ringde och frågade, kan du skriva på igen?
Men blir han glad? Han måste bli glad såklart.
Ja, det är klart att han blev. Och när han sa att han ville fortsätta om jag fortsatte, så körde vi två år till.
Ja. Är du rädd för vad som händer sen? Och då menar jag inte när du dör, utan när du slutar då. Nu pratar ändå
nej,
om att...
Nej, vad som händer när vi dör, det vet vi inte så mycket om.
Nej, det är inte så mycket att vara orolig över. Men det andra du säger...
Det är som det blir. Ja, nej, det är jag faktiskt inte. Jag ser fram emot det. Jag har alltid önskat mig en havshorisont och den har jag köpt nu.
Ja.
Tillsammans med min familj. Och där kommer jag att sitta och glo, förstår du.
Ja.
På havet.
Ja.
Och jag kommer inte sakna... resandet och hotellen och prestationskraven, utan jag känner mig rätt, börjar känna mig rätt färdig med det här.
Tror du på Gud?
Ja, det gör jag.
Ja, bra. Mm. Eller är det bra? Men...
Ja, för mig är det bra.
Ja.
Och efter att ha varit punkare och agnostiker och allt det där så kom jag till en punkt i livet. Jag har ju läst mycket, jag har läst Dostojevskij och han hävdar ju att... om Gud inte fanns så skulle människor göra precis vad som helst mot varandra, vilket ju tyvärr också händer. Men i min livsåskådning så är Gud en... Det är svårt att prata om det här. Men en kraft som är nödvändig för att jag ska orka hantera att människor omkring mig dör och blir sjuka och... Och att världen ser ut som den gör. Det är en viloplats. Jag går till kyrkan ibland och vilar.
Mm.
För där står liksom tiden still.
Mm.
Där är ingen konsumtion. Där är inget tjohej. Utan det är bara tyst och lugnt.
Mm.
Så efter att ha gått ur kyrkan någon gång på 80-talet så greps jag av tvivel faktiskt och gick med igen.
Mm.
Så numera är jag en fullvärdig medlem av den svenska statskyrkan.
Men Dostojevskij är ett väldigt bra exempel på en kombination av punk och troende. Han var ju väldigt troende.
Och väldigt punkig.
Ja, också. Och väldigt liksom revolutionär i sin tro också, mycket. Är det därför du gillar Italien också? För det har jag fått höra om att du gör ändå som
land.
Jag
älskar Italien.
Ja, det finns säkert andra länder också, men vi kan prata om Italien eftersom det är ett fint land. Är det anledningen? För när man går in i en italiensk kyrka, oavsett vilken trostillhörighet man har, är ju oftast rent grafiskt, om inte annat, något mäktigare än att gå in i en
protestantisk.
Ja, med all respekt, för det finns många fina protestantiska kyrkor också. Jag ska inte gnälla om det. Men gå in i Peterskyrkan är en annan typ av frid liksom.
Mm.
Kör du den grejen också när du är, hinner du med dig på dina resor när du jobbar mycket?
Ja, jag brukar försöka gå. Det är en grej mellan mig och Gud Fader, att någon gång i veckan försöker jag.
Ber du också?
Det händer, ja.
Ja. Varför är det här svårt att prata om? Tycker du att det är konstigt? Eller för att de,
nej, många, men alltså det,
i din värld är det många.
Vi lever ju ett sekulärt samhälle. Så att
det, ja, men det är väl bra i och för sig. Det har sina fördelar. Men det har sina,
nej, men andlighet är ju liksom, det anses ju lite halvsuspekt, tror jag. Men det bryr jag mig inte om. För vi sitter ju här och pratar om det nu.
Ja.
Och jag vet ju, jag kommer ihåg, jag var i Oskarshamn, det är nere i de där trakterna som jag har köpt sommarstugan, så var jag inne på ett av Pingströrelsens kaféer.
Ja.
Väldigt trevligt ställe.
Ja.
Där skyltar de ju med din bok.
Ja.
En av dina böcker.
Ja, trevligt. Det är skönt att nå ju.
Ja.
Ja.
Nej, men, och då kände jag så här, ja men där är ju Marcus.
Ja.
Det här blir ju bra. Och sen var de jättetrevliga där.
Ja, ja, bra.
Så det är bra om alltså kärlek människor emellan, det är väl kanske det viktigaste vi har.
Det är det så märkligt det där med att andlighet ska ses som något suspekt. För alla vet vad som händer om man liksom missköter den fysiska delen av ens liv. Man ligger och äter pizza eller krökar ner sig.
Det är inget bra.
Nej, och det vet de flesta. Och de flesta försöker efter förmåga göra någonting och hålla sig liksom i fysisk skick. Men så fort man bara snackar om att man behöver hålla sig i andligt skick, då blir det ens moral och skit inblandat. Du ska inte tala om för mig att jag... Men om du ligger och läser Travguiden och det enda du gör hela dagarna, så kommer du mjukna i huvudet. Och om du går till kyrka, söker Gud, söker de stora frågorna, och oavsett vad du kommer fram till, så kommer du växa som människa. Det är inte svårare än så. Fattar du vad jag säger?
Ja, jag har ju läst Dostojevskij.
Ja, ja, men det är ju inte så jävla, det behöver inte vara så svårt.
Det är väl faktiskt, du frågade tidigare om hur jag har hållit mig med och där uppe hela tiden under en så lång karriär.
Ja.
Jag tror att intresset för det skrivna ordet är en av grunderna, för att jag har läst väldigt mycket. Jag är ju inte liksom litterär på det sättet, men jag har alltid haft en bok i handen.
Ja,
och jag har utvecklat mitt språk därigenom. Det är viktigt. Och om ska man ge något råd till unga journalister, så är det, snöa inte in på statistik och Svenska fansforum, utan läs.
Ja,
läs. Skaffa dig ett språk.
På vilket sätt är du inte litterär om du alltid nästan har en bok an? Då är man ju litterär. Du menar att du är på det akademiska, du är inte den där...
Liksom. Nej, men alltså jag kommer ju aldrig att hamna i akademins styrelse.
Men jag har gett ut 18 böcker, jag är inte heller litterär i så fall. I den bemärkelsen. Som...
Men alltså, litterär i den bemärkelsen att jag är någorlunda beläst och allmänbildad, det kan jag gå med på.
Ja.
Men det finns ju de som har läst tyngre grejer än vad jag gjort. Jag läser mycket deckare också, jag läser allt möjligt.
Ja, jag älskar Stephen King till exempel. Ja. Det är en fantastisk författare. Men om du ser unga sportjournalister då, både liksom i skriven media och i talande och i synliga och sådär, vad ser du liksom? Vad är de på väg någonstans? Vad blir
de unga sportjournalister?
Ja, är de bra eller är de liksom nördiga? Eller vad fattas de? Och vad är de bra på?
Det de är bra på är ju...
Slå sig fram.
Ja, men det låter så negativt. Det finns ett engagemang och en brinnande känsla för till exempel för fotbollen då.
Ja.
Det är ju det jag stöter på mest, så att säga. Men alltså, det är många som verkligen älskar det som de ska skildra.
Ja.
Och sen är de ju väldigt väl pålästa idag.
Ja.
Det kan man inte heller slå dem på fingrarna. Det de saknar är ju kanske då det breda spektrumet, att de är lite historielösa.
Ja.
Att sätta in det i ett sammanhang för tusan.
Ja.
Sen är det där med språket. Läs mer.
Ja.
Utveckla språket. Alltså, man blir ju lite trött på att höra om ytor och sånt där som det enda det tjatas om. Liksom.
Ja.
Ytan mellan backlinje och mittfält och sånt. Vad fan.
Ja.
Hur intressant är det egentligen?
Men det går ju liksom också i konjunkturer där. Under en period var ju en sån som jag väldigt populär som kom utifrån och hade en bredare bild på liksom vad italiensk fotboll kunde vara. Att det inte bara handlade om spelsystem och taktik och catenaccio, utan att det fanns en café. Man gick på en bar innan och hela den där grejen. Det är ju totalt ute nu.
Är det?
Ja, jag upplever det så. Ja, det är mer struktur, mer kunnande, mer nörderi. Sen är det sådana som Erik Niva, sådana som alltid funkar för att de är liksom på något sätt UFO.
Allmänbildade.
Ja, det också. Men ser du, och där har du också hållit i genom hela, liksom, alla de här typerna av konjunkturer på, du bara hänger i.
Ja, ni blir inte av med mig.
Nej, men det är underbart ju. Det måste ju kännas, eller ser du det själv eller måste man vara utifrån för att se det?
Ja, det är nog lättare för dig att se det än för mig att göra det. Jag har liksom bara stretat på. Ibland har jag ju drömt om att köra fyrans buss istället eller någonting, att slippa bli recenserad och bedömd hela tiden.
Ja.
Men sen har jag kommit fram till att jag är förmodligen mycket bättre på att kommentera fotboll än på att köra buss.
Ja. Det är riktigt faktiskt.
Så att trafikanterna är här med varnade.
Ja.
Nej, men alltså det här är ju det enda yrke som jag idag kan känna stolthet för och som jag kan, där jag har en gedigen utbildning. Någon annan utbildning har jag ju faktiskt inte.
Nej, men du har ändå vågat också bryta. Du var ju på TV4 under väldigt många år.
Mm.
Och sen gick du då
25 år på TV4.
Ja.
Mm.
Och då var du var den första sportjournalisten,
ja,
som kontrakterades. Du var med och startade upp.
Lite bortglömt faktiskt att jag var den allra första.
Ja, du var den första, ja. Och du var med och startade upp inte bara sport utan kanalen.
Ja.
Fattar du eller? Det är missfinnade.
Ja, det.
Men bara sätter de som lyssnar också. Och sen går du då till, då bryter du den, för om man är inne i det där så vet man att de här familjerna som är de olika mediehusen, det är ganska skarpa gränser emellan dem. Alltså de har ju sina, ja, med Viasat och vi har Kanal 5 där och TV4 gruppen. Det är väl de tre stora, alltså SVT, ja, som kör skidor typ. Och så. Och så byter du till Viasat. Det blev jag förvånad över, för det är ändå en kanal som, det är flera kanaler, men det är liksom ett mediehus som är lite, vad ska man säga, om de satsar lite ungdomligare kan man tycka. Det är en del snack om kostymer och tajta leenden, ja, och snygga studios.
Alla är snygga.
Det är en fruktansvärt snyggt. Allt är jävligt snyggt.
Ja.
Och grafiken är världsklass och det kostar, ja, fruktansvärt massa pengar.
Ja.
Men de stora rättigheterna är ju där.
Ja, så var det ju.
Var det därför du bytte?
Nej,
hur gick snacket när du bytte där?
Nej, alltså om jag ska vara riktigt ärlig så förändrades ju sportredaktionen på TV4 rätt mycket under de där sista åren. Och arbetsmiljön började kännas lite kvävande. Och jag satt, förstår du, en regnig höstkväll på Rudalen. Det var 217 åskådare.
Ja. Rudalen i Göteborg, så här.
Ja, i Göteborg.
Var det Frölunda ibland?
Nej, Utsikten heter de.
Ah, och gamla Glenn Hussein och grejer.
Spelade mot Syrianska.
Ja.
Där satt jag.
Vad var det för, vad var det för
superrätt?
Ja, det är superrätt, okej.
Ja.
Okej.
Där satt jag samtidigt som det var derby i Stockholm.
Mm.
Mellan Hammarby och Djurgården, och det gick i C-more. Och då vi började det här snacket med att jag kommenterade VM-finalen 2006,
ja,
i Berlin.
Ja, fattar ni eller?
Och då kände jag bara att, men varför gör de så här mot mig? Jag har ingenting emot Rudalen eller så. Men det var en trasig konstgräsmatta som var lappad. Det regnade, det var 200 åskådare.
Det regnade alltid i Göteborg.
Ja, men alltså, det kändes ju, Marcus, som att jag... Ja, jag kände... Det var som att de... Det var nästan på gränsen till förnedring.
Ja.
Jag kunde inte förstå liksom, om man duger till att kommentera en VM-final i samma mediehus och sänder man då ett fotbollsderby i Stockholm.
Mm.
Varför får jag inte göra det?
Lät du dem förstå det här?
Ja, när jag kom hem så lät jag... Jag gjorde ett bra jobb där nere i Göteborg. Sen lät jag dem förstå när jag kom hem att det där kändes inget bra i magen.
Mm.
Det var... Ja, jo, men vi visste ju inte att du ville bla bla bla. Alltså, du vet ju hur det låter. Mm. Det är ju bara skitsnack alltihopa. Och någonstans där började tanken gro på att göra någonting annat.
Mm.
Och då var det faktiskt så att Claes hade skrivit på för Viasat för att göra Champions League handboll,
mm,
som är någonting som han brann för. Och TV4 hade ju förlorat handbollsrättigheter också.
Mm. De förlorade många rättigheter där.
Ja, just i den vevan.
Mm.
Och i och med att Claes hade skrivit på då, så väcktes helt enkelt intresset för att göra detsamma.
Mm.
Så det var ett naturligt steg att ta. Alltså min stjärna hade fallit ganska långt, kändes det som, på TV4 sportredaktion, och ja, det var läge att röra på sig.
Det var väldigt många nya chefer som kom också. Emil vi pratade om här hade flyttat och så. Ja. Men jag menar, det är ju en sak att upptäcka att nej, men här trivs inte jag längre, det händer saker. Men det är ju inte säkert att man får vad man vill ha ändå, men det fick ju du.
Jag fick precis vad jag ville ha. Och det var ju så att handbollen var ju det jag skrev kontrakt på.
Ja.
Sen har det ju regnat fotbollsmatcher.
Ja, du kör ju en massa Serie A med.
Ja, och La Liga, ja, och till och med Premier League.
Ja.
Så det rullar ju bara på. De upptäckte väl att den här gubbfan, han kan ju faktiskt La Liga, och det kan jag ju.
Ja, du körde mycket, spass på när det var på fyra, ja, också.
Så att det har ju gjort sedan början av 2000-talet. Det är ju liksom snart 20 år nu.
Ja.
Så att det... Och de har ju så mycket, så många rättigheter och sänder så mycket.
Ja.
Så att de behöver ju mig ibland.
Ja.
Så det har ju varit, ja, det varit som en bonus faktiskt.
Ja.
Och nu för tiden så görs ju det mesta off-tube. Det betyder att man sitter i tv-huset och kommenterar från en skärm helt enkelt.
Ja.
Off-tube. Så att tidigare när man på TV4 då var tvungen att flyga till Glasgow och Liverpool och vad det var, så var det ju alltid on-site, man var alltid där.
Ja.
Där satt man på en gammal Daily Mail liksom, på en TV gantry och frös, ja, förfrös min prostata bland annat, så att det slet det med.
Fan, det är en stök yrkesskada.
Ja, det är det ju. Ja. Men alltså det är ju, jag vill inte ha det där ogjort, för det var ju otroligt häftigt att vara på Anfield. Det låter ju lite drygt att sitta och säga så där, men om ni försöker föreställa er att ni reser varje helg under hela vinterhalvåret och aldrig hemma med familj under helgerna när de är lediga, så förstår ni hur det kan bli.
Men då är ju effekten heller inte så stor. Det är inte så stor skillnad att vara på plats bland kommentatorer. För ofta har de ju med sig, även när de är på kommentatorerna på Viasat på plats i England, så har de ju folk som syns som också är på plats.
Mm.
Kommentatorerna, att de är där, hur stor skillnad är det om de hade suttit och gjort det hemma?
Det är ju känslan, så det blir ju bättre när man är på plats.
Mm, fast om det är ju så mycket rättigheter, om det är liksom 5 Serie A-matcher på en helg,
ja, så kan man ju inte ha 5 kommentatorsteam ute.
Nej, och Viasat premierar väl England.
Ja,
det är där de
det jag tycker jag är riktigt.
Ja, den är ju störst och populärast, ja, liksom.
Jag kommer ihåg en av de saker jag bråkade med med Radiosporten om innan jag gick till TV4 var ju att jag och Ralf Edström fick ju sitta i TV-huset i Rom, ja, då när jag var där och kommenterade fotbolls-VM och göra de allra flesta matcher off-tube,
ja,
från Radiosportens kontor då i Rom.
Ja.
Och jag sa, det blir inte bra, jag kommer aldrig göra off-tube, och nu har jag ju ändrat mig fullständigt.
Ja.
Därför att med internet har ju också kommit ett informationsflöde,
ja,
som är så enormt bra att ha när man jobbar med den här typen av evenemang.
Ja.
Så att sitta hemma då är inte så stor skillnad längre. Man brassar ju på, vet du, med i-ljud, som det heter, effektljud från arenan i lurarna högt som tusan. Så man kan liksom inbilla sig att man är där.
Ja.
Och en annan fördel är att jag ser ju exakt samma sak som tv-tittarna.
Just det, exakt.
Precis. Och det är en fördel, för att det är lätt att missa saker annars, ja, när man är på plats och följer bollen.
För är det inte så att då, när man är på plats så tittar man också väldigt mycket på, alltså, tv-skärmen, fast du är på arenan?
Nej, man tittar på tv-skärmen när det kommer repriser, men inte annars.
Nej, okej. Men sen är också ett annat klockbevis på det. Claes Andersson och kollega på Viasat, ja, där. Han kommenterade någon Serie A-match några veckor sedan, och sen var det en tyst minut och han sa inte riktigt varför. Han visste kanske inte.
Han hade ingen koll kanske.
Nej, och då skickade jag inte sms ens, utan jag känner inte honom, men jag skickade en tweet där jag tog in hans namn, och så skrev jag att det är Italiens förbundskapten Vicini som avlidit, som ledde dem 90
bland. Snyggt.
Och då tog jag med det.
Ja.
Och han började inte krädda mig för det. Det gjorde han inte. Han sa att vi har uppmärksamma tittare och sånt där. Och då tänkte man, fan, det funkar. Det är sjukt att det funkar. Och
ja, så det är så bra. Det är så bra. Det är som Emir i Manaus.
Ja, exakt. Ja. Återknyta till det.
Ja.
Vi ska runda strax här nu. Men jag vill bara, har du några såna sköna, någon story i alla mästerskapen där du har sett att det där, den gubben gjorde den grejen? Eller sparar du det till memoarerna?
Ja, jag sparar kanske det till memoarerna. Det är svårt så här bara att komma på någon.
Har du story som du vet att du skulle kunna formulera ner i memoarer?
Ja, men jag har ju skrivit ner några.
Det är 40 år i den här branschen.
Ja. En klassiker är ju det där mötet i Montpellier, handbollsmötet 2001, när Peter Gide helt plötsligt får ett utbrott och skriker: du är ett överbetalt jävla svin.
Så han heter dig?
Ja.
Vad bråkar ni om?
Ja, du. Det är en lång historia. Men då sa jag i alla fall att svin är möjligt, men överbetalt, det vet du fan. Nej, men det hela grundade sig egentligen ett stort missförstånd där jag missade de första två matcherna där nere. Och några i redaktionen hade fått för sig att jag var för fin för att göra de gruppspelsmatcherna. Sverige var väldigt bra i handboll på den tiden och vann ju allt med 8-10 mål fram till finalen.
Aha, så att du slarvade då, trodde du?
Ja, men jag hade flygförbud, jag hade en bihåleinflammation som var rätt elak. Så det var därför. Så det var egentligen ett missförstånd. Men sen var det också att Peter ville gärna bestämma överallt vad man skulle ha för slips. Och i det här fallet så handlade det om att någon tittertävling där jag skulle bryta kommenterandet för att dra det. Och att jag skulle rekommendera Lokets webbradio. Loket Olsson,
ah, skulle kommentera,
ja, han skulle kommentera vid sidan då i någon sorts webbradio. Det skulle jag också... Då skulle jag säga att lyssna inte på mig och Claes, utan lyssna på Loket istället. Och det vill jag inte heller göra, så vi kommer ihop oss lite där.
Ja.
Och så där kan det vara.
Ja. Har ni löst det sen
då? Ja, vi har löst det. Ja. När jag slutade på TV4 så hade vi en avskedsmiddag här uppe på Söder på en italiensk restaurang, förresten. Ja. Lo Scudetto.
Ja, bra. Bara en sån sak.
Ja, den kanske heter La Vecchia Signora nu förresten, ja. Men det är ju samma sak nästan.
Ja, det är faktiskt
ja. Den gamla damen. Nåväl, ja. Vi satt där och drack vin och hade väldigt trevligt. Alla höll tal och Peter Gide höll det allra finaste talet av alla. Så där kan det vara med fiender.
Ja, det är ju underbart.
Ja.
Det är ett bra avslutning också. Stort tack Robert Persson för att du kom till Byråsportpodden. Kändes det bra för dig?
Ja, det här var ett bra samtal. Ja, jag har ju pratat om Gud till och med.
Exakt.
Ja.
Det fanns inte ens med i det så kallade körschemat. Men det dyker alltid upp i huvudet så att det, och hjärtat framförallt. Stort tack för att du tog dig tid och var rädd om det. Och varmt lycka till med livet och karriären i den ordningen. Då.
Tack så mycket.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.